Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Lotta Lundgren.
Woo!
Välkommen hit för tredje gången,
ja,
tror jag det.
Tänk att det är det.
Mm.
Jag hade ju den här gamla regeln som sa jag poddar bara en gång med varje kille, men jag har tydligen helt släppt det.
Mm. Regler är till för att brytas.
Ja, crazy.
Tror jag. Du sa precis nyss att du tyckte att mat är ett fult ord.
Ja, uff vad fult det är.
Blir inte alla ord rätt fula om man bara upprepar dem för sig själv och smakar på dem?
Jo, och då tänker jag kanske att de fula orden skulle bli liksom slipas av med åren och bli vackrare eller neutrala till slut. Men jag tycker mat, både som ord på svenska och även i skrift, nej, fult det. Tråkigt. När jag säger så här, jag jobbar med mat, vilket jag gör, och hör vad tråkigt det låter. Det är äckligt. Ja, alltså det, vilken äcklig människa.
Ja, men man får upp bilder. Att,
ja, man får att, upp bilder.
Ja.
Ja, hemskt.
Min lilla syster skulle vid ett tillfälle berätta en spökhistoria när hon var ganska liten, hon kanske var 5-6 år. Och då var ett av de liksom skräckinslagen, hon berättade om att det låg äckliga matvanor i hörnorna på rummet.
Jag är rädd. Creepypodden, hallå.
Mm.
Skicka in den.
Till vad?
Jack Werners.
Ja, creepypodden. Idag så ska vi prata om mattrender inför 2021, året vi befinner oss i just nu. Och vi ska trendspana lite. Vad är på väg in, vad är på väg ut? Nu åker det förbi en ambulans eller någonting.
Ja, utanför. Det gjorde det. Och då tänkte jag att man kanske ska ha lite förbehåll innan man börjar då trendspana om någonting överhuvudtaget. Så att då har jag skrivit upp som en liten
brasklapp.
En liten brasklapp. Här kommer den, va? Och då har jag tänkt att det man ska veta när man lyssnar på människor som uttalar sig om trender, det är ju att ingen vet vad som kommer hända i framtiden.
Nej, det är mycket gissningar.
Det är gissning och det är också väldigt mycket önskan.
Ja, ja. Det är ju det var ju tydligt när jag själv sammanställde min lista att jag kände lite att jag själv hade det jag ville skulle hända. Jag kände att jag hade fingret på samtidens puls.
Ja, det är precis att, det. Man vill gärna vara den som så att säga kan uttyda vad det är som gäller. Och, men det handlar också bara om personliga önskningar i väldigt stor utsträckning, tror jag.
Ja.
Så det kan man ju veta om då. Och det andra som man ska veta, tycker jag, när man pratar om trender, det är att det är ett begrepp som används lite slarvigt ibland. Att ibland betyder trend någonting väldigt, väldigt smalt och obetydligt.
Mm.
Och ibland betyder ju trend någonting väldigt brett som omfattar väldigt många. Så att ibland tror jag att vi kanske ska försöka förtydliga och säga, är det här en trend, det vill säga någonting som några kommer tycka är hett, eller har det här kommersiell betydelse? För det, ja, många trender har noll kommersiell betydelse.
Ja,
yeah.
Jag tänker såna här gamla musiktopplistor där det liksom antingen är en pil upp, en pil ner eller en pil rakt åt höger.
Just det.
Att man, vi kan fokusera på de grejerna som har en pil upp.
Ja, vi för försöker.
Sånt, för sånt som fortfarande är poppis har varit jättelänge, det känns inte så trendigt.
Nej, vi skiter lite i det. Eller inte.
Mm, jag har glömt att du inte behöver någon närmare presentation. Men vi sa ditt namn och du berättade att du jobbar med mat.
Ja, då är det väl klart.
Ja, det är väl klart. Men en annan grej du sa var att du inte har ätit någonting på hela dagen.
Nej, men alltså klockan är bara 11. Och jag gick upp klockan 6:30 i morse. Så jag brukar säga. För att förbereda den här podden.
Mm.
Och jag tänkte också, för jag kom på det här, jädra, jag har inte ätit, men man brukar få en dryck, va?
Mm. Och dryck är energi i alla fall.
Ja.
Men du har inte druckit någonting idag heller?
Jo, kaffe.
Hade du mjölk eller socker i kaffet?
Ja, mjölk.
Då har du fått lite energi i det i alla fall.
Ja, ja. Bra.
Mm. Men då så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Woho!
Välj drycken! Och här kommer alternativen.
Ja.
Budweiser 3,5.
Mm-hmm.
Fanta Zero. Pina Colada.
Oh.
Mer passionsfrukt, sockerfri. Snapple, också en sockerfri variant.
Mm.
Gin och tonic. Vispgrädde. Den är inte vispad alltså. Därför tycker jag den ändå kan räknas som dryck.
Absolut.
Lagunitas Daytime IPA.
Mm.
Hostmedicin med en gnutta kodin i.
Ja, det ska väl inte just jag ha, tänker jag, som är så sävlig som det är.
Det kanske blir som ADHD-medicin. Att folk som är hyperaktiva och tar uppåt tjack blir lugna.
Nu blir
att du kommer bli i gasen av hostmedicin.
Kanske. Ja.
Sen har vi Nicka Whiskey from the Barrel.
Mm-hmm.
Amarula Cream. Bacardi Rom. Pabst Blue Ribbon Öl. Bullet Bourbon. Passoa. Grand Marinier, tror jag det ska uttalas.
Mm-hmm.
Absolut Vodka. Organic Vodka. Jock Tranbärsdryck. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding.
Jag har redan provat.
Den har du redan provat, ja. Mm. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Ja, men vad tycker du?
Jag tyckte nog ändå att du blev lite entusiastisk av att höra Pina Colada.
Ja, det blev jag. Vad roligt att säga det. Kan man få det?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Då gör jag en åt mig själv också. Så
ja,
att,
det är ju ändå tisdag.
Ja.
Ja.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Eller drycken kanske man ska säga. Känd från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med varsin Pina Colada.
Det är vi.
Mm.
Mm, nu ska jag.
Vill du också provsmaka den?
Provsmaka den. Nej, men Simon. Fick du till?
Mm, jag var nöjd med den. Den var krämigare än vanligt.
Ja, verkligen fin. Mm. Oj, vad roligt.
Ja.
Mm.
Och då är det dags att sätta tänderna i listorna vi har gjort över vad som är hett, vad som är på väg upp och vad som är ohett, vad som är på väg ner.
Mm.
Och jag, gästerna först, som man brukar säga. Du får börja säga någonting du tycker är på väg upp.
Ja, nej, men jag tror att det som verkligen är på väg upp och som är en jättestor och bred trend.
Mm.
Som började faktiskt lite redan förra året, men nu kommer få sitt supergenomslag.
Mm.
Det är en trend som omfattar inte bara mat, utan den skär genom hela livsstil. Och det är trivsel och mys.
Mm.
Ja, det här tror jag, va? Det kommer vara stekhett. Några ledord för trivsel och mys är trevligt, trivsamt, ombonat, bekvämt, varmt, mjukt, snällt, sinnligt, inbjudande, genuint, rustikt, äkta, behagligt, pyssligt, hembakat, hemlagat och tillfredsställande.
Som jag tänker ordet comfort food.
Ja, det kan du absolut tänka på.
Jag har ett rätt vagt begrepp om vad det är. Men det är väl ofta saker som liksom kanske man förknippar med barndomen och som ger en tillfredsställande känsla. Och som är liksom, ja, men som, det betyder väl tröstmat.
Tröstmat, ja.
Fast det är inte lika deppigt som ordet att tröstäta.
Nej, det känns ju inte så positivt. Men det tror jag också är hett.
Att trösta.
Ja, absolut.
Mm.
Och jag tror att man behöver det. Jag tror att, alltså, det här kan ju vem som helst räkna ut varför man kan tro att trivsel och mys blir trendigt. Och det är ju för att alla måste sitta och häcka i sitt eget lilla bo även detta år. Och kanske hålla på med det ganska mycket till och från fram till 2024, har jag hört nu. Det känns ju. Och då tror jag att det blir väldigt viktigt att man har det mysigt på något sätt hemma där man är. Eftersom man är där hela tiden.
Mm. Men frågan är ju när den förändringen kommer ske. Att man släpps ut på grönbete igen.
Ja, men det tror jag man kommer göra liksom korta pauser kring sommartid.
Mm.
De kommande åren. Så att året kommer bli väldigt stötigt på det viset. Att först är det den här långa husarresten från och med oktober, november ungefär. Och sen så framåt maj får alla titta ut igen.
Är det några speciella maträtter du tänker associerade med det här
myset
och hemma?
Ja, det är det ju. Absolut, och det är ju mat som är väldigt inkluderande och som alla som kan bo hemma i myset klarar av att äta. Jag tror att det är redan och kommer fortsätta vara ett uppsving för ganska sån här kött och potatis och maträtter med sås.
Mm.
Ja, mycket sås.
Mm, sås är alltid gott.
Ja, varm mat.
Mm.
Absolut.
För du tänker, alltså det här köttbit, sås och potatis.
Ja, absolut.
Mm, det har man inte sett på länge.
Nej, det har ju varit tråkigt ute som vanlig brun mat.
Ja.
Men det är liksom någonting som de flesta människor tycker är mysigt. Potatisgratäng är också en sån här stark bubblare, tror jag. Och potatis i alla former, faktiskt. För att jag tror att det finns en retrotrend också i maten. Att man liksom tycker allting som det var förr är trevligt och mysigt.
Mm.
Vad känner du för det?
När du sa det här, för det är ofta så när någonting har varit ute väldigt länge eller inne väldigt länge att då förändras det. Och det som jag inte tänkt på för länge är det här liksom bara så en bit stekt protein, potatis och sås. Det har inte ens funnits i min idévärld. Men Men jag har men så här, potatismos och pannbiff och brunsås tycker jag låter ganska gott när jag sett det på gamla filmer och sånt där.
Ja, visst blir man
just
glad.
Potatismos med sås tycker jag, där
har
det något. Vattnas i munnen.
Ja, men där har du ju något. Och det är väldigt tröstande och lugnande också. Mm. Sen tror jag såna här maträtter som hel kyckling i ugn har en ljus framtid framför sig.
Det ser ju snyggt ut. Det är ju rätt cartoonigt.
Ja, det, visst är det. Med den där blanka, liksom bruna kycklingen med krispigt skinn som kommer ut.
Mm. Det har man inte heller sett på väldigt länge.
Nej, det är liksom lite borta. Men där har vi någonting som jag tror är jättestarkt. Och sen tror jag på ett uppsving för efterrätt.
Mm.
Alltså efterrätt varje dag efter middagen.
Jag tänkte på det, det finns med på mina bubblare nog mest, att jag tror vispad grädde kommer att bli mer och mer poppis.
Ja, jag håller med dig alltså.
Jag hörde, vi hade ett program om tecknaren Rube Goldberg, och det fanns inte jättemycket info om hans privatliv. Nej. Men en grej var att han gillade vispgrädde.
Ja.
Och då tänkte jag att det var mycket till efterrätt och sånt. Då tänkte jag att det ska också bli min grej.
Hur gammal är han då, ungefär?
Hur gammal är han? Ja. Han är död och begraven.
Jaha, och så gammal.
Ja.
Alltså.
Det var länge sedan, men jag bara tyckte det lät så gott.
70 plus, som det heter. 70. Döden är det nya 70.
Ja, men det var.
Ja. Ja, ja. Nej, men jag tänkte 1981 så fanns det en trendforskare som hette.
En vadforskare?
En trendforskare.
Okay. Ja,
som myntade begreppet cocooning. Faith Popcorn heter hon. Hon har varit lite bortglömd sen.
Heter hon Faith Popcorn?
Ja, Faith Popcorn. Och hon skrev såna här trendrapporter.
Alltså hon heter Popcorn i efternamn?
Ja.
Är det taget?
Jag hoppas ju det. Ja. För att jag tycker att om man ändå ska ta ett namn kan du ju.
Är det skitbra namn ju?
Det är ett väldigt bra.
Hon skrev faith också. Faith. Tro popcorn.
Tro. Ja, det är två positiva värdelandade ord. Hon skrev någonting som hette, hon myntade begreppet cocooning, som handlade om en ny bred trend då, 1981.
Ja.
Det är ju året då den här ubåten U-137 går på grund i Karlskrona skärgård. Och vi blev väldigt påminda om Ryssland och kalla
kriget. Mycket snack om ryssen.
Ja, mycket skräck. Ja, och det säger man är faktiskt, den händelsen ger, enligt vissa idéhistoriker, ett tillfälligt hack i den här strömningen mot ökad individualism i Sverige. För att vi blir liksom rädda och vänder oss inåt och blir lite mer ett med kollektivet. Så att cocooning starkt, och med den här gången inte lika mycket på grund av ryssen utan lite mer på grund av virus.
Mm. Ja. Jag har hört uttrycket på svenska att kukonga. Men då har man mer hört det i såhär, när någon har gått in i ett parförhållande och liksom två pers bara hänger väldigt mycket med varandra.
Symbiosar,
inomhus.
Symbiosar, ja.
Att de kukongar. Ja. Kukongar liksom.
Ja, mysigt.
Mm.
Ja, nej men så att det tror jag. Men det är väl ganska logiskt egentligen att tro att om man nu blir mer och mer låst till det egna hemmet så vill man göra tillvaron i det hemmet mycket mysigare, mycket trivsammare. Och det var ett tag sedan, det var fokus på det, om man ska vara petnoga. Jag
just
tycker
det,
inte
det mycket att äta ute och
mycket
resa.
Mycket äta ute. Om du tittar på Hemnet-estetiken som ändå ger någon idé om hur det ser ut hemma hos riktiga människor, så är det ju väldigt mycket vita väggar.
Fortfarande?
Ja.
Jag tycker senaste tiden har det gått, i alla fall i Stockholm, åt grått.
Gråa väggar. Mm. Ja, jo, men det är väl så långt vi kan sträcka oss, va? Mm. Och det är ju inte heller så mysigt om man ska vara petnoga.
Nej, jag jobbar lite åt andra hållet med mysig orange ton.
Ja, och det är jättemysigt faktiskt att du har orange här, så att jag tycker du känns helt rätt.
Tackar,
du har det ju faktiskt ganska ombonat.
Hur ja, du har nu gjort. Har jag nog det.
Ja, men jag tror jättemycket på det. Men sen lite mjukare möbler också. Lite fluffigare mattor. Mm. Och lite mjukare och fluffigare mat, tror jag. Som känns väldigt substantiell. Som känns väldigt mättande, lugnande och tillfredsställande.
Mm.
Mm. Så att jag tror också jättemycket på bakning. Mm. Alltså att alla ska baka mycket hemma. Jag undrar vad jag har hört det någon gång. Kan det ha varit någon radiointervju med Ebba Witt-Brattström när hon var som på 70-talet, så höll hon på att baka bullar väldigt mycket för att det skulle vara mysigt för hennes ungar att komma hem från skolan. Hon tyckte att det var fel, men hon gjorde det för att de skulle få en känsla av att det var mysigt hemma hos dem.
På vilket sätt tyckte hon det var fel då?
Nej, hon tyckte väl inte att man skulle stå och greja vid spisen.
Ja. Det var någon genusfråga.
Ja, det är ju på 70-talet med kvinnlig frigörelse så slår ju halvfabrikaten igenom. Man ska ju inte laga mat. Man ska inte låsa sig vid spisen på det viset. Men jag tror på ett nytt ideal där man mycket absolut ska låsa sig vid spisen. Och bara hålla på där hela dagarna. Sen tror jag en uppgång för fika också. Överhuvudtaget. Att sitta och fika hemma. Nu är det fika, så ska vi säga.
Ja, det har jag inte heller gjort på länge. Det tänkte jag på faktiskt när jag gick förbi ett café nyligen. Att det var så här, fan, det var länge sedan jag satt på café och bara snackade med folk. Så jag kände mig inte jättesugen på det direkt. Då, men jag bara tänkte att det gjorde jag ju en gång i tiden.
Gud vad man gjorde det. Alltså man satt länge på ett café och bad där. Man gick inte bara in och köpte något som man sprang iväg med sen.
Nej, det var tider. Liksom en dag nästan, en halv dag.
Ja, men... nej, det var en utflykt. Ja, det var tider. Sen tror jag också jättemycket på det här som vi håller på med nu, dricka hemma. Ja, och det kan man då maskera, om man tycker att det känns sorgligt, ska man maskera det som ett vinintresse.
Ja, jag kanske har maskerat det som ett cocktailintresse.
Ja, det går lika bra.
Och jag har börjat öppna whiskydörren också.
Ja, men du hade en japansk whisky där med.
Det har jag.
De är jätteduktiga.
Vad sa du?
De är väldigt duktiga i Japan på whisky.
De gillar att bli bäst i världen på saker.
Ja, klart. Innovation. Men jag tror också att cocooning kan också vara ett sätt att stänga ner helt. Alltså man bunkrar fryspizza, drar ner persiennerna och så slutar man helt kommunicera med omvärlden.
Mm. Men då tror du ändå, det är någon form av färdigrätt. Tror du man kommer kombinera då liksom halvfabrikat och bakning och laga hemma?
Nej, jag tror man väljer.
Okej, antingen, det är binärt.
Det är antingen det ena eller det andra. Det är en annan stark trend på min heta lista här som vi kommer till sen. Det är en polarisering inom mat. Just så att det här är bara två olika uttryck för cocooning.
Mm.
Där den ena är liksom ägnar sig då åt sån här mormorsmat och gör det mys och tända ljus. Och en annan kanske mer bara gör som en grotta till sig själv.
Som en grott, som en grottmänniska.
Ja. Nej. Så jag tror också det här med att ha mycket, mycket mat hemma, tror jag är helt rätt 2021.
Som en visthusbord.
Ja, exakt.
Jag tänker på Claes Klättermus.
Ja, exakt. det var länge sedan man tänkte på honom. Det är min första skiva som jag hade. Pinsamt. Men jag tänker att om man bygger ett nytt kök 2021 så kommer man inte bygga ett sånt här tyskt skrytkök som ser ut som inne på ett rymdskepp.
Nej,
utan man kommer nog välja ett lantkök i någon, kanske till och med färg eller vitt.
Där det hänger skinkor från taket.
Ja, skinkorna från taket kommer vi återkomma till. Nej, men tror
det är
jag visthusbåden. Ja, en visthusbåd. Nej, men du kommer, det lantliga, det mysiga, det är mys och trivsel. Det är det handlar om.
Mm.
Ja, det var min etta på
hett. Hettlistan.
Nu vill jag höra om din etta.
Ja, men det här med liksom mättande och comfort food och sånt, det tangerar i alla fall en av mina på hett-listan. För det är någonting som jag är väldigt nyfiken på, och jag har märkt att när man pratar om det så är det så, åh, det har jag alltid velat testa, men folk inte har tillgång till.
Nej.
Det är ju då liksom den afroamerikanskt kodade maten. Alltså som kanske kallas soul food och som man äter mycket i amerikanska södern och sådär. Det har jag liksom testat någon gång när jag varit i USA. Men, och där har det varit så här, att de använder alldeles mycket socker i den maten. Det tror jag inte liksom passar Sverige. Mm. Men ifall de skulle, liksom, det är mycket som är gott där som man skulle kunna... Jag har en afroamerikansk kompis som berättade att hans fru bara i recepten halverar sockret. Mm-hmm. Och han säger att det blir ju godare liksom, om det är mindre socker. Mm-hmm. På den tiden var det väl så att man behövde kanske mer energi när man jobbar inom lantbruk eller något sånt där i amerikanska södern.
Absolut. Men sen är socker också länge varit en väldigt billig råvara.
Ja, det är en billig energi.
En billig kolhydrat.
Men sen också liksom, när man, jag lyssnar mycket på rapmusik och man ser liksom kanske tv-serier som utspelar sig i sån miljö som The Wire eller andra. Liksom, då blir man nyfiken på de maträtterna som nämns. Alltså så här, collard greens.
Oh,
känner du till det?
Nej, men jag har hört om det i många låtar. Till
ja, jag har hört också. Och det är ju liksom en grönkålsliknande staple. En sån basvara liksom, med amerikanska södern och i det köket. Ah. Det är liksom... Blir man nyfiken på samma sätt som... malt liquor, alltså den här billiga ölliknande drycken som de dricker i liksom ghettofilm och så här, Boys in the Hood och Menace to Society och sånt där.
Mm.
Och även gumbo.
Ja, jag tänkte säga gumbo och chowder.
Ja. Gumbo är ju någon slags gryta där man kan ha lite allt möjligt i. Det är mycket okra och kanske...
kyckling kanske, eller en
lite
korv.
Starka korvar och sånt där har de med. Den har ju potential,
verkligen.
Den grytan.
Gud, ja.
Och folk har ju börjat intressera sig lite mer för så här hot sauce i Sverige också. Mm. Det brukar jag liksom äta lite till många rätter också. Men där hade jag också velat liksom sätta mig in i det mer och hitta någon som kanske inte är så vinägersur utan mer smakar... av de andra smakerna, alltså chili och salt och sånt där.
Ja, mysigt.
Så det är den trenden jag tror på. Och då har jag märkt också när man börjar prata om det så, det är fan, jag hade velat testa det. Liksom.
Ja.
Men det finns knappt att få tag på i Sverige.
Det är ingen krog som har satsat på det. Eller?
Inte så tydligt i alla fall.
Nej.
Jag tror, vad heter de? Marie Leveau.
Uh-huh.
De körde lite åt det hållet ett tag.
Ja, de finns hade längre. Någon cornbread och lite sånt där. Ja. Ja, men det var att de gjorde det liksom inte tillräckligt mustigt.
Nej, men potatismos och brunsås passar ju in i den stabbiga liksom maten.
Verkligen.
Som är väldigt mäktig också.
Ja, och väldigt fet. Och är det inte lite buffalo wings och sånt där kan man slänga in i?
Jo, det är liksom kalkonvingar och sånt.
Ja.
Jag käkade på något sånt ställe i New York. Då var det liksom honungsglaserade kalkonvingar bland annat. Och collard greens och cornbread och sånt där. Och det var gott men för sött allting liksom.
Ja,
det var för mycket socker även i, alltså cornbread är ju som att äta en muffin.
Ja, en sockerkaka.
Ja, jo, det är nästan som sockerkaka. Ja.
Nej, men alltså, du tänker all mat som Elvis gillade.
Ja, han var ju mer liksom den här vita södernköket.
Du har helt rätt. Det är mer bacon och jordnötssmak.
Fast jag gillar ju också Elvis matvanor. Jag är väldigt intresserad av hans matvanor.
Jag
har sett det finns en dokumentär som jag tror den finns på YouTube som handlar om Elvis matvanor.
Handlar det om när han köpte de där mackorna som var 10 000 kalorier per styck som han flög in från Denver? Är det den dokumentären?
Jag är osäker på om de nämner den mackan, men det var ju då han och hans tjocka kompis Lamar Fike som liksom var väldigt förtjusta i en jordnötssmör och syltmacka.
Just det.
Som som de liksom flög och åt tillsammans. Det är ju en sån rolig dröm att ha en kompis som också älskar mat.
En tjock
liksom...
kompis som också har jättemycket pengar och vill lägga den på dig.
Lamar Fyke fick nog, han hade nog inte så mycket pengar. Han var bara en del i Memphis-maffian då. Elvis, det sägs, jag har hört mycket rykten om hans matvanor också, att exempelvis att han åt ekorre.
Ja, det stämmer.
Som barn att det var så här, och att ekorre, att det är så här, det är acquired taste, att det är inte så gott första gången man testar det, men om man väl får smak på det så finns det ingen återvändo sen.
Nej, jag håller med. Jag har ätit det faktiskt.
Ja. Fick du smak på det?
Jag tyckte att det var överraskande bra faktiskt. Nu gillar man ju ekorre, men den här var ju, den serverades i ett...
Var det en svensk ekorre? För ja, de har ju olika det. I USA.
Ja, det var det. Är de är lite smalare i Sverige.
Ja, va? Och röda.
Rödare, just det, de är grå.
Sådana jordekorre som är lite tjockare och större.
Nej, men jag fick den, då var ju den i ett sånt där lappkok, tror jag. Han kallade det. Som var liksom en väldigt sönderkokt ekorre.
Okay.
Som man åt med ett särskilt tunnbröd. Så att det var mer som en soppgryta. Men alltså, det var ju fint kött.
Ja.
Absolut. Med lite sådär, liten viltsmak. Men inte dumt alls. Passa på om ni
Det
får
låter
chansen.
Spännande.
Ja.
Ska vi gå på din första ute-grej?
Första utelistan. Då ska vi se här. Ja, då har vi topp ett ute. Då tror jag att något som verkligen är helt stendött. Så att om ni har några som helst planer på det här och hålla på med mat, så lägg ner det med en gång. Det är buffé. Gud vad det är ute med buffé.
Ja, gärna för mig. Eller jag har svårt att hantera buffé. För jag liksom kan inte sluta äta, även om jag tycker att det inte är gott.
Jaha, det finns två olika reaktioner på buffé. Det ena är att man blir sådär att man äter för mycket. Men sen finns det också människor som blir så överväldigade av att titta på så många meter mat. Att de blir vilsna och mätta.
Du tror inte heller på det här, tror du på liksom julbordet eller liksom det här att man dukar fram jättemycket? Jag kan irritera mig på det nästan när man ska äta frukost, när man är något gäng och liksom folk dukar fram så extremt mycket olika pålägg och lägger upp och skär upp bröd och sådär. Sen så är det såhär, det kommer bli mycket matsvinn av det här.
Det är ju en av aspekterna som gör buffén så fruktansvärt fel. Och det är ju faktiskt att det är 50% matsvinn på bufféer. Men sen tror jag framförallt att det som gör... Alltså det är ingen som vill stå i en kö med en massa mjälligt folk och plocka åt sig av mat som har stått framme länge och som alla har varit framme och petat i.
Ja, det var en av de första grejerna som förbjöds under pandemin också.
Och vi förstår ju lite varför. Sen bara, buffé är ju alltid från såklart julbord till lunchbuffé, hotellbuffé och även skolmat.
Du tänker frukostbuffén på hotell och så?
Ja. Precis, men det är ganska många lunchrestauranger som har liksom någon form av buffé. Och det tror jag kommer ändras alltså.
Ja, det märker man ju att det är färre och färre. Alltså det var ju mer standard bara för 10-15 år sedan.
Ja.
Men nu är det färre och färre som gör det, speciellt i Stockholm.
Ja, det är något med det som känns jätteläbbigt helt plötsligt, va?
Men det är också ett svenskt begrepp, alltså buffé, att det betyder ät så mycket du vill.
Ja, det gör det ju inte från början. Buffén är ju en svensk uppfinning. Det börjar ju på 1400-talet med det som heter brännvinsbordet, som är som en kall buffé som kan stå framme då jättelänge. Och där finns det lite sill och det finns kanske lite torkat kött och så finns det snaps och bröd och smör och ost och sådär. Och det var ju som en förrättsbuffé. På 1400-talet är det ju svårt att ta sig någonstans, så att det där med att säga, kommer jag att middag hos oss, kom vid sjutiden, det funkar ju jättedåligt.
Mm.
För man vet ju inte om vagnarna fastnar i leran eller så. Det kan ta hur många timmar som helst för folk att transportera sig någonstans.
Mm.
Så då finns det här rummet dit man slussar in middagsgäster och så får de liksom underhålla sig själva, kanske spela kort, och när de blir lite småsugna så går man och snapsar lite och tar något att äta vid den här buffén. Och det är ju än idag det som inleder vårt, alla våra högtidsmåltider i Sverige, julbordet och påskbordet och midsommarbuffén. Då ska man äta lite sill och dricka lite snaps och lite bröd. Det är nämligen så att i slutet av 1800-talet ungefär så blir brännvinsbordet så, börjar kännas så gammalt och muggigt. Då har man en känsla av att det här är ju oerhört gammal mat.
Mm.
Och det är det ju också vid det laget. Så då kommer istället det som heter smörgåsbordet, som är en svensk uppfinning. Det är en ny kall buffé. Inte med smörgåsar på, utan med massa pålägg. Det kan vara lite inlagda grönsaker, det är kallskuret, det är köttbullar i kallsås, olika, en liten fiskpaté och andra patéer och överhuvudtaget lite gravad lax och lite sånt där. Den där maträtten blir då så att säga det nya brännvinsbordet från och med slutet av 1800-talet. 1939 är det en sån här världsutställning i New York, och då i Sveriges monter så serverar man det här smörgåsbordet som blir en kanonsuccé och får amerikanerna att öppna ögonen för detta. Och då tänker amerikanerna att det här måste vi, hur kan vi göra något vettigt av det här? För idén är bra, men vad var det för konstiga grejer de hade på sitt smörgåsbord? Det här exporteras och görs om i Las Vegas, där man är jättetidiga med de här stora bufféerna dit folk ska, så att säga.
Hette det smörgåsbord?
Ja, det heter det, eller smargy, eller det liksom heter jättekonstiga grejer, men man lägger ganska fort till den här all you can eat till ett enhetspris. Och det här är ju, och det kostar ingenting.
Det får locka folk till spelmaskinen.
Ja, precis. Mm. The Chuck Wagon kallas det ibland också.
Chuck.
Ja, jag vet inte varför, jag bara hört någonstans. Men det är för att, precis som du säger, man ska inte slösa massa tid mot att folk ska sitta och titta i menyer och sitta och bli serverad och beställa, utan de ska bara kunna plocka jättefort, äta snabbt och sen gå och spela igen.
Mm.
Så att från Las Vegas sprider sig sen den här trenden över USA. Men
intressant.
Den, ja.
I Japan så heter det biking.
Jaha.
Efter då, de har missuppfattat viking. De uttalar biking, alltså, så för det som vikingarna åt, liksom, så.
Så,
men då är det liksom så all you can eat, alltså,
all you can
om
eat,
liksom, deras Burger King har så ät så mycket pommes frites du vill, så är det french fries biking.
Kul. I did not know. Nej, men det är ju också så att buffén ligger lite i fatet för dem. Det är en av de maträtter som du är most likely att bli sjuk av.
Mm.
Förutom att du ska stå köa med kreti och pleti på ett trångt sätt, så står ju den här maten framme och varmhålls väldigt länge, åker in och ut. Och är det då bakterier på något sätt i det här, så då blir det väldigt bakterietillväxt helt enkelt. Och till slut så blir man skitadålig av det där. Så att, och jag tror man vill inte äta någonting som man misstänker att man kan bli sjuk av.
Nej. Mycket nackdelar, få fördelar. Det är
verkligen
klart på väg ut.
Ja. Så att den toppar min ohett lista. Mm. Nu vill jag höra, vad toppar din ohettlista?
Jag hade lite svårare för ohettlista.
Ja, det var det roligaste tyckte jag.
Tyckte du det?
Ja.
Nej, men jag bara liksom vibbade in lite grejer som har varit rätt poppis, som jag känner att det där kommer vi tröttna på.
Mm.
Och en av de grejerna var pulled pork till exempel.
Ja,
det tror jag, jag vet inte om det har redan dragit sin sista suck.
Jag tror det.
För det nådde väl Sibilla och sånt där liksom, och Circle K tror jag. Att man kunde liksom köpa det där. Men
2015,
det tror jag det är på väg ut.
Ja, adjö med den alltså.
Och jag har inte så mycket mer att säga om det. Det är också bara en känsla. Det kanske är liksom för sent redan att säga att det är en trendspaning. Att det är på väg ut om det.
Nej, jag tycker du är helt rätt.
Okej. Okay.
Vi är väl ändå med i den här podden för att sitta och vara snälla mot varandra i första hand, va? Nej, men det måste ju ha varit en sån stark jävla grej att man kunde slänga ner en fläskfilé sådär i en stor kastrull eller gryta och sen efter någon timme eller två så kunde man liksom dra isär köttet med två gafflar. Mm. Och det kändes ju väldigt kul, tror jag, första gången man var med om det. Och sen blev det ganska gott också.
Ja, jag minns knappt det. Men sen så är det ju också att vissa sådana mattrender fastnar. Alltså så här pizza och sushi och sånt. Och blir liksom en del av den svenska matkulturen. Ja. Men jag tror det inte kommer hända med pulled pork.
Nej, men det var lite för slabbig och lite för mycket protein, tror jag också. Det var lite för kött. För alla inblandade.
På pulled umf, alltså det vegetariska alternativet, det tror jag finns sådär på vissa ställen fortfarande. Ah. Men frågan är om det kommer finnas kvar, om då pulled pork-trenden där, om den vegetariska varianten kommer finnas kvar.
Man kan ha längre liv alltså.
Kanske.
Ja. Ops, kan vara en önskan, inte.
Ja, det är
sanning.
Vi kör varannan. Så det är din tur att säga någonting som är hett, som är på väg upp.
Ja, då tror jag jättemycket på det här med att cancella mat. Alltså matcancelling.
Just det, det är smart spaning.
Ja,
för det har ju hänt redan med gåslever i, var det i USA?
Ja, ingen aning. Jag har inte koll på det. Nej. Intressant. Är den cancellad i USA?
Det var något land i alla fall.
Stendött.
Alltså för att det var för plågsamt för gässen att man sondmatade dem och så. Så den maträtten blev cancellad. Jag ska tänka om det finns någon annan som... Jo, men det finns väl... det var ju ett tag jätteräkan Scampi var på väg att bli cancellad i Sverige. Och det var någon sån reklamkampanj. Och,
man grovträskan var det som liksom man skövlade för att odla räkor på. Sen blev det liksom bara skit i de här otroligt, alltså så fruktansvärt vackra träskställena. Så att det blev liksom så förgiftat av äckliga bakteriedödande och antibiotika och givet allt efter man hade varit där. Och de här var tydligen väldigt värdefulla för djurliv.
Ja, frågan är liksom om det kommer även whataboutism inom mat då, att man säger så här, jaha, men du äter fortfarande korv och du ser hur det går till i slakterierna. Är det då så himla farligt att man utarmar de här träsken?
Jag vet inte, men det går. Jag minns ju att när man kan ju säga att hela det här att hålla på och cancella hit och dit, det breakade ju jättebrett, tycker jag, 2017 och har tuffat på väldigt starkt sedan dess. Och jag tycker nog att 2020 var väl ändå året då det här med att cancella folk blev någon slags, fick en folklig nivå.
Peak cancel.
Men jag tror inte jag är inte säker på att vi är helt klara.
Nej, kurvan är kanske på väg upp fortfarande.
Ja, kanske. Men så som jag tyckte nu före jul var det ju som att det räckte med att någon hade handlat något eller åkt någonstans så skulle den personen liksom bara avgå omedelbart. Adjö.
Jo, om det är frågan, alltså, men jag känner så att det kan ju nästan inte bli värre, men det kanske det kan.
Det
kommer ofta att dö när man säger nu kan det inte bli värre.
Oj, jag tror det gamla mig. Men jag tänkte på att när jag började jobba med mat, det är vi 2007 eller 2008, då var det väldigt stort med matlarm.
Just ja, det.
Det var det liksom
akrylamid och så här
akrylamid i chips. Va? Och det var jättemycket hallå kring transfetter. Det var antibiotika i kött. Det var E-nummer tillsatser. Och det var hästkött i någon gammal äcklig lasagne. Ja. Mm. Och det var dolt socker i alla möjliga livsmedel. Och då var det liksom, det var ju en form av... Ja, men ett förstadium till det här med att kansla människor. Var det inte lite det?
Det kanske det var.
Då höll man på med det. Då tyckte man att det var kul liksom att utse något livsmedelsföretag eller liksom näringslivet, det vill säga alltså stora instanser i samhället som har verklig makt.
Mm.
Då var det de man liksom gav yrkesförbud eller bojkottade eller sa, nu vill vi inte ha något mer av det här.
Men folk glömde ju extremt snabbt också. Ah. Alltså, jag hade velat se den där försäljningskurvan för chips som störtdök och sen kom upp till det normala.
Ja, alldeles riktigt. För det var faktiskt precis så. Du minns helt rätt. Den störtdök och sen började folk småchipsa igång igen. Och det är liksom det där akrylamid, var det någon som sa att det är inte farligt.
Eller de kanske sänkte halterna av det eller tog bort också lite.
Jag är osäker, men det kan vara så. Alltså, jag vet
ordet
inte.
Ordet chipsa tyckte jag var roligt.
Ordet chipsa är ett av de bästa. Faktiskt. Nej, men jag tänkte just då kring 2007, då var ju mat... Det var ganska mycket med mat då. Det var liksom en nyfikenhet på mat och ett uppsving för mat. Och då kom nog de här matlarmen lite som en del av intresset för mat. Det fanns ju de här, en gubbe som heter Holland som skrev In Defense of Food, och så hade vi i Sverige Hemliga kocken, Mats-Erik Nilsson.
Mm. En storsäljare.
En riktig jävla jättebra bok faktiskt, tyckte jag. Jag var jätteinspirerad
jag
på honom.
Men jag är inte så rädd för liksom tillsatser och sådär.
Nej, man är ju inte det, tyvärr. Alltså, man
folk blev väl det, liksom, eller jag vet inte.
Nej, men alltså, jag skulle inte säga att tillsatsdebatten är helt död. Nu var det flammade upp här för ett tag sedan. Det var också Mats Erik som pratade om... gick ut med skrev en bok om tillsatser i vin. Och mycket riktigt, det finns ju tillsatser i vin, men jag tror att man ska komma ihåg att det som är absolut farligast med vin, det är själva alkoholen. Sen är det andra liksom inte så mycket att bry sig om, helt ärligt.
Kanske om man är vegan eller muslim eller sådär, och finns det väl ibland liksom tillsatser som...
Ja, du klarar vin. Eftersom
tillsatsen alkohol kan ju vara ett problem om man är muslim också.
Ja, men den är vegetarisk. Tänker jag på veganerna. Ja, men för muslimer absolut.
Det sades väl att det fanns väl liksom kanske lite animaliska produkter i vissa viner också.
Ja, du använder ett ämne. Fan, är det typ så här urinblåsel från kalv eller något äggviteämne?
Typ.
Ja, men lite så. För att klara vin. Alltså vin innehåller... Du vet att jag är sommelierutbildad. Ja,
nej,
det brukar
jag
säga.
Jag inte, men det förvånar mig inte jättemycket.
Nej, men det är faktiskt. Det var jättejobbigt. Men alltså, var väldigt intresserad om ni går på den utbildningen. Tar över ett år och är ohyggligt mycket studier. Oj! Vad hårt det var. Men jag tycker det är ganska kul.
Mm, jag tror man kan lära sig rätt mycket om smak och lukt och sånt där. Som man kan använda utanför vinkunnandet.
Ja, ja. Nej, men man blir rätt så slipad faktiskt. Det är kul. Men vad skulle jag säga? I vin finns då färgämnen. Från framförallt de skalen på de blåa druvorna. Och det gör att vinet blir, istället för klart, så blir det lite dimmigt. Så då vill man filtrera bort det. Och då gör man det, använder man ibland äggviteämnen. Det finns sån här lera och sånt här som man också kan använda. Men det blir såklart bäst om man använder något som kommer från ett djur. Och det kan det finnas någon partikel kvar i vinet. Och om man är vegan så kanske det är viktigt då.
Jag tänkte på naturviner. Det kan ju vara lite grumliga och sådär. Och det har varit en stark trend.
Ja.
de senaste åren.
Ja.
Men jag får lite känslan att det är på väg
ja, neråt. Dött.
Det är redan dött?
Jag skulle säga dött.
Okej.
Okay. Ja, det är helt ute.
Mm.
Jag tror att man efter ett tag, alltså inte, jag ska inte säga helt dött. Jag tror att en del av det kommer kanske leva kvar och påverka vissa vintillverkare och sådär. Men det är ju som naturvin, du provar det en gång. Sen tänker du, det var lite surare än vanligt, var det inte? Det är, alltså lite så tycker jag att det är med naturvin. Det finns jättebra naturviner, ops, ops, men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Well, jag vet inte. Lite överskattat.
Vilka maträtter tror du kommer att bli cancelade framöver då?
Eller
vilka
intressant.
Rätter kanske?
Vad
alltså intressant. Jag tror att på lång sikt kommer ju alla animaliska produkter bli cancelade.
Ja,
men det kommer nog tyvärr ta lång tid.
Ja. Ja. Ja, jag tror som du att det är... Jag har svårt att säga vad det är som kommer bli utpekat den här gången. Jag vågar inte riktigt, utan jag är lite på din linje att det är nog alla animaliska produkter.
Men det är också ganska slumpmässigt lite vad som blir cancelat, tycker jag, ofta.
Ja.
Att det kan ju vara... Alltså, den här... Det var någon som hävdade att det finns lobbyorganisationer som jobbar med sånt. Jag skulle gissa på att det här är en vandringssägen och en myt. Nu. Men det var en kompis som sa att det var McDonald's som låg bakom den här att de ville cancela jätteräkan.
För att trycka tillbaka sushi.
Ja, för att trycka tillbaka sushi-trenden. Såklart. Som snabbmat. Men jag tycker det låter lite ologiskt.
Ja, jag lovar. inget skulle förvåna mig faktiskt. Nej, men ja, jag tror som du, men jag kan inte säga vad. Det jag kan säga generellt är att du är mycket mer sårbar om du presenterat dig själv som helylle.
Mm.
Alltså om du är en matvara som har varit nyttig och hälsosam och liksom lite rejäl. Och det visar sig att det är något fel här. Det är något skumt eller det är någonting som inte är så bra. Då är du mycket mer sårbar för kritik.
Just det.
Men om du är liksom med någon form av onyttig skit, då är det nästan omöjligt. Då är det, om någon säger, men det här är ju skit, ja, jag vet.
Mm.
Det gör liksom ingenting. Så att jag tror på ett sätt att matvärldens röv, livsmedelsvärldens rövhål som från början presenterat sig som rövhål, de tror jag är lite tryggare än livsmedel som har sagt att de är liksom väldigt bra.
Potatis kanske ligger illa till då?
Potatis skulle kunna ligga illa till. Råris skulle kunna ligga illa till. För att det är så himla, himla nyttigt.
Jag tyckte det var så roligt med råris. Men det lät kul.
Nej, men det får inte vara något fel på råris.
Det är också det är något jag inte tänkt på länge. Råris.
jag är för råris.
Mm.
Nej, men jag undrar varför cancel, har du några tankar kring liksom varför cancelkulturen har kommit så starkt?
Jag tror en pusselbit är ju sociala medier. Ja. Att alla har en röst nu.
Ja. Ja.
Och sen så liksom klättrade sig sociala medier upp i åldrarna till liksom till pensionärer ja. Och gnälliga gubbar och kärringar som hukar sig i bänkarna. Och liksom som inte har så bra koll. Och då liksom när alla de har en röst. Det är ju som när alla indier och kineser kommer att skaffa bil. Att det blir kaos då. Mm. Liksom. Oj, det här hade vi inte räknat med.
Nej, det stämmer. Det ligger någonting i det. Jag har tänkt på det att sociala medier var ju på något sätt något som uppfanns för att kreti och pleti skulle ha ett ställe där de också fick publicera sig.
Mm.
Så var det ju faktiskt för länge sedan när folk började blogga och sådär. Mm. Det var ju... Vilken jävla tjomme som helst fick äntligen skriva som nästan i en tidning fast på internet eller hålla igång på något sätt. Men sen blev det ju så sorgligt att det här mediet som var som skapat för alla som inte blev intervjuade i vanliga tv-program eller vanliga tidningar och sådär. Mm. Då skulle alla kändisarna vara med på sociala medier också.
Mm.
Och som vanligt när kändisar gör någonting så blir folk så här ohälsosamt intresserade så att man ser ju att kändisarna har lyckats ta över som om det inte räckte att de var i liksom tv, radio, poddar. Mm. De ska fan vara överallt. Alltså, nu sa jag poddar som ju ändå räknas till ett socialt medium. Mm. Det är ju hemskt att jag är här. Eller hur?
Nej, jag tycker det är kul.
Ja, jag tycker det är kul också. Mm. För jag har någonting att berätta. Jag kommer med lite innehåll i alla fall.
Det gör du.
Ja, tack ska du ha.
Jag tänkte också på att en del i det här cancelkulturen är ju att det finns ju en ekonomi i det också. Du kan ju vara en influencer eller en person på internet som skapar innehåll genom att skapa drev liksom, och dra till sig uppmärksamhet och följare och på så sätt en ekonomi i det.
Mm. Mm.
Så det är väl också ett svar på frågan. Nej, men vi kanske kom lite långt från ämnet matspaning.
Ja, det gjorde vi. Men, ska vi
gå över till...
Det jag skulle säga är att jag hoppas egentligen att matcancellingen kommer igång riktigt rejält igen. Att människor börjar rikta ilskan mot mat istället för att inrikta sig på enskilda personer och kräva yrkesförbud av dem. Mm. Det tycker jag skulle vara en positiv utveckling.
Ja, så för mig är det rikta sin cancelilska någonstans kanske det bättre.
Så titta lite på maten om ni kan hitta någon som har utgett sig för att vara bra men i själva verket är jätterolig.
Mm.
Ja. Ett tips.
Jag tänkte på just det var ju mycket så här 80- och 90-talet väldigt mycket så här kritik mot McDonald's som var så här antikapitalistisk och sådär. Men det ligger inte riktigt i linje med den trenden då att det är några, för dem det är ju så här skräpmat har aldrig utgett sig för att vara speciellt nyttigt.
Nej,
eller?
Nej. Du är ju skyddad från start tillsammans med läsk och godis också. Det är liksom inget att krafsa där eller vin.
För det kanske är svaret.
Det går, nej men det är inte så intressant. Det är liksom mer roliga. Det är roligare tror jag med de här människorna som liksom döljer, låtsas vara bra, men döljer en dålighet. De tror jag är bättre att ge sig på.
Ja, det är ett mer tacksamt narrativ på något sätt för människor.
Ja, större fallhöjd.
Mm.
Så mat med maximal fallhöjd, det ska man då inrikta sig på.
Ja, men då tror jag kanske potatis, för det är väl rätt upphöjt.
Ja, den är ju väldigt gynnad av den starka trivseltrenden då förvisso. Men vi får se,
Då är det min tur att säga en trend.
En het mattrend.
En het mattrend. Mm. Mm. Jag kan ju... När jag trendspanade lite mer allmänt med Moa Romanova för några avsnitt sedan. Den enda mattrenden jag nämnde då var nog Biang Biang Mien.
Jag minns.
Ja. Mm. Har du smakat det?
Nej.
Men det finns andra nudelrätter med dubbelnamn som jag tror är på väg upp. Vi har Biang Biang, Dan Dan och Tan Tan.
Jag blir spontant sugen.
Ja, men det är därför jag tror på dem också. För att det är kul att säga, det är kul att höra.
Ja, jätteroligt.
Och, ja, men Dan Dan är också en kinesisk nudel. Som är, de är lite, de, alltså det är en nudelrätt med lite starka kryddor. Och den japanska varianten av den heter då Tan Tan. Och den finns i ramenform också. Tan Tan Men. Det är liksom en trend inom japansk ramen. Då, och den är liksom inspirerad av kinesisk dandan.
Uh-huh.
Och det är starkare kryddor, lite köttfärs ofta.
Uh-huh.
Och chili liksom är.
Och det är mycket nudlar och lite lite mindre sås.
Det finns
andra...
både en torr och en blöt variant. Mm-hmm. Det finns dandansoppa liksom. Mm. Och sen finns det dandannudlar som bara är mer torr, en liksom torrare sås till. Ja.
Men är det en vanlig, är det själva nuden är en vanliga ramen eller?
Nej, men det är någon kinesisk nudel.
Ja.
Alltså ramen är ju någon slags japansk variant av lo mein, ja, som är då en kinesisk nudel, yes, också. Men dandan, den är nog, jag vet inte exakt vad den innehåller, men det är en vetenudel i alla fall.
Aha.
Och det är ju liksom biang biang också.
Är den gul eller vit?
Den dandan, den är ganska ljus.
Mm.
Den är inte kritvit. Nej. Liksom, men den är inte heller liksom knallgul.
Och hur tjock
lite
ungefär?
Lite off-white ska jag säga.
Lite off-white. Mm. Är det en tjockare nudel eller en tunnare nudel?
Dandan, de är ungefär som liksom vanlig standardspagetti. Lite tjockare faktiskt.
Aha.
Men jag tror just inom ramen-trenden tror jag att de tjockare nudlarna är på väg in.
Ja, ja, jag
det är också
gillar
lite önsketänkande kanske.
Ja, jag gillar ju såna udon-nudlar.
Ja, det gör jag också. Det är väldigt gott. Och det har man börjat se lite på fler ställen också tycker jag i Stockholm.
Mm.
Så det, i Japan brukar käka curry-udon, tycker jag är väldigt gott. Så det tror jag fler ställen kommer att servera också.
Mm,
det finns ett ställe på den här gatan jag bor på Mama Wolf, där de säljer mycket udon och så. Det är gott.
Ska vi, är det här en kommersiellt intressant trend eller är det bara en högstatusgrej?
Jag tror det kommer börja som en högstatusgrej.
Ja.
Men sen vet man inte, ibland så sipprar det ju ner som sushi. Det var ju väldigt snobbigt och högstatusgrej och blev något av det folkligaste som fanns.
Ja.
Så det skulle kunna, men då är det väl, då är det svårt att säga vilka av de asiatiska nudelrätterna som kommer slå igenom stort. För ramen tror jag fortfarande, det är inte lika hett på det sättet att det är, alltså så här, det känns inte lika nytt och fräscht längre.
Nej.
Men ramen kanske kommer bli en sån rätt som bara växer och växer tills det är liksom, jag tror inte det kommer hamna på sushi-pizza-nivå.
Nej. Men det låter, problemet med ramen är väl fortfarande att det är ganska dyrt.
I Sverige?
Ja, i Sverige är det ju faktiskt det.
För i Japan så är det ju liksom, då kan du få en bra ramen för 50 spänn.
Ja,
liksom.
Då är det på ett annat sätt.
Men frågan är varför det är så dyrt i Sverige. Det är nog också för att det finns så få ställen som är bra på det, så att de kan ta det, för de har ändå kö till sina ställen. Men om det blir... Men det kan få gå samma resa som sushi då, som också var svindyrt. Sen så till slut när det finns så många ställen, för att alla ingredienserna är ju inte superdyra.
Nej.
Så det borde ju gå att göra hyfsat billigt också.
Verkligen.
Men så tror jag på att bland folk som är matintresserade så kommer med de här liksom kinesiska varianterna blir poppis också.
Jaha, vad kul.
Mm.
Ja. Nej, men jag gläns.
Ja. Yeah.
Mm. Mycket intressant. Då är det ohett. Vi ska titta lite.
Det är dags för en ohett. Och tiden springer iväg när man har roligt. Så vi kanske får ta en ohet från dig.
Mm-hmm.
Som en, så får vi se om vi har inte så mycket tid kvar sen.
Mm-hmm.
Så får vi säga hej då till de som lyssnar på ordinarie podden. Och så får de som är patrons till den här podden lyssna vidare i ett exklusivt avsnitt.
Men de får lyxa sig.
Ja,
precis.
Men en ohet...
En trend. Ohet trend. Alltså nu har jag... ja, håll i pattarna för det här är...
är det kontroversiellt?
Nej, det är det inte. Men jag tror att de extrema dieterna håller på att fasas ut helt och hållet.
Okej. Okay.
På den folkliga nivån.
Så är det LCHF som en extrem diet?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker det här med att leva på ägg, grädde och bacon, det får man nog anse sig ganska extremt. Och det tror jag verkligen är... det kändes ohett redan för länge sedan. Men jag tror att den idén tvärdog under pandemins första period där i förra året.
Så av någon anledning eller?
Ja, men det liksom är inte bunkringsvänligt och alla förstår att det här är ohållbart.
Mm.
Sen så har de väl jobbat i uppförsbacke just för att vi har det här klimatsituationen också. Att man blir helt enkelt för illa sedd om man ska äta så högt upp i näringskedjan hela tiden.
Mm. Så det är inte så nyttigt heller, du får väl lite igenkloggade kärl och sånt där.
Ja, det alla som håller på med en diet pratar ju väldigt mycket om att de mår så otroligt bra och tvärtom får så bra med kolesterolet och sånt där.
Tycker du att räkna kalorier är en extrem diet?
Nej, det tror jag inte det. Jag tror att det är väl ändå grunden, va? Det är väl själva bantningsoriginalet. Äta mindre.
Jag tror att ta bort sockret var originalet.
Low carb. Ja.
Att det var väl till och med någon som hette
William Banting. Ja, han var...
Var det inte att han tog bort sockret från sin kost?
Ja, han hade en begravningsentreprenör tror jag som hade gått och blivit lite för tjock och då rekommenderade William Banting honom att sluta dricka så mycket öl, sluta äta socker och bröd och cut down på potatis också.
Okay,
och då blev begravningsentreprenörens mal och sen skrev William en bok om det.
Det var ju ganska mycket kaloririk mat då. Det var ju lite LCHF-tips han gav.
Ja, det kan man ju säga att det var på ett sätt. Det var i alla fall en low-carb-diet. Men low-carb-diet tycker jag känns helt dött.
Jag kör själv på att räkna kalorier för att hålla mig i topptrim.
Ja. Okej. Okay. Jag kör på det här med att tre gånger om dagen.
Okay.
Om jag kommer ihåg frukosten.
Mm.
Ja, den tycker jag funkar ganska bra. Men problemet är med den här typen av mat som går ut på att utsluta mycket, bland annat kolhydrater, är att du blir så stissig av det. Man blir liksom som Linda Skugge nästan.
Alltså
så rastlös, ja. Och det tror inte jag är kompatibelt med den här inomhushusarrest tillvaron. Den tror jag funkar för en väldigt aktiv person som kan vara ute och fixa och greja och vara på olika ställen hela tiden. Men jag tror att om man ska klara av att sitta i sitt lilla hus på en begränsad yta, då tror jag, utan att bli galen, då tror jag att man behöver kolhydrater. Som kolhydrater är lugnande.
Mm.
På ett sätt som annan mat inte är. Och med tanke på överhuvudtaget att allting känns ganska oroligt där ute, så tror jag att kolhydraten är jättehet igen.
Mm.
Så det stödjer ju dina nudlar här.
Ja, allt jag har nämnt hittills har varit väldigt kolhydratrikt.
Ja, det har det faktiskt.
Men då tackar vi för att du var med i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal.
Tack.
Varje vecka så släpper jag numera ett bonusavsnitt av Arkivsamtal som är exklusivt endast för Patreons av podden. Om du donerar en valfri summa per avsnitt så ligger det över 25 exklusiva avsnitt att vänta redan som du får tillgång till. Så det är klart värt det. Om du bara vill stötta den här podden så kan du också swisha en slant till 0760-7247-28. Det kan behövas, för det är ganska osäkert hur det blir med gig framöver. Den här informationen finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Det var allt för några veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gardenfors.
Och jag heter Lotta Lundgren.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.